Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet, Sonny Björk, del 1.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber 357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. Jag har inget.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt vill vi påminna om att ni kan stötta oss ekonomiskt om ni tycker att det vi gör är bra och vill uppmuntra våra ansträngningar. Det här gör du lättast genom att gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Om du hellre vill donera via Swish, ja då hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi prata med en person som genom åren blivit smått legendarisk i Palmeutredningen genom sin gedigna kunskap om kriminalteknik, vapen och ammunition. Det är med andra ord dags att hälsa Sonny Björk välkommen till podden. Sonny jobbade åt Palmeutredningen från den 1 mars 1986 och fram till sin pension 2012 och var med om att undersöka ett flertal vapen samt givetvis de kulor som hittades i närheten av mordplatsen. I 2 avsnitt kommer vi att prata med Sonny och vi har dessutom fått löfte om att han ställer upp på ett avsnitt med lyssnarfrågor. Så om du efter de här avsnitten har frågor att ställa till Sonny, maila dem till poddenpalmemordet@gmail.com. Alltså poddenpalmemordet i ett ord, @gmail.com. Men nu över till Sonny och jag började med att fråga hur han fick reda på att mordet ägt rum.
Nej, jag hörde det på nyheterna på morgon. Och jag förstod ju med en gång då att här kommer att behövas hjälp. Så att jag ringde ju in till roten då och frågade om det är så att, att ni behöver hjälp. I så fall kan jag ju komma in. Va? Det var ju inga problem för min del. Och de svarade ja, absolut, kom in.
Det var liksom, ja, det var inget snack för att det har ju varit lite, ja, jag vet inte om det är rykten eller så här om att det var någon chef som skulle blivit inringd och de valde att inte ringa honom för att han skulle få sova ordentligt tyckte de. Men så var det inte med dig i alla fall utan dina tjänster tog man i anspråk med en gång.
Ja, alltså det verkar som det, det var ju 2 av mina kollegor var ju ute på natten då, de som hade jour eller beredskap, de var ju ute på natten och de var ju hemma och sov då. Men sen så fick ju rotelchefen ansvaret för det här och han ringde då in chefen för någonting som heter spårlaboratoriet. Så den chefen, med chefen som var på fältsektionen, alltså för brottsplatsundersökarna, han blev inte inringd. Men jag tror att det beror kanske lite på att han inte själv kontaktade roteledningen då. För att det var ju lite kaotiskt i början och det hade nog varit bättre att ta eget initiativ i så fall va, i sammanhanget. Vilket jag gjorde då.
Och när du säger egna initiativ, vilka initiativ var det som alltså, så att säga, när du väl kom till platsen, vad var det man kunde göra där? Vilka initiativ togs på platsen?
Ja, vi samlades ju inne på roten då och plockade med den utrustningen vi ansåg att vi behövde ifrån att kunna gräva, sopa, undersöka, metallsökare, kameror och så vidare och så vidare. Sen då när vi kom ner till platsen så upptäckte vi då att det var ju en väldigt liten avspärrning kan man säga. Det var ju bara själva området, nästan bara runt det blodet som var kvar på platsen där. Så det var ju bara gångbanan som var avspärrad. Så det första vi gjorde då var ju att spärra av Sveavägen, ett hyfsat område. Eller ja, det området vi ansåg att det här behöver vi ha för oss själva att jobba.
Och det här var på morgonen sa du?
Ja, det var på morgonen efter.
När man liksom hör om det både i dokumentärer och utifrån Palmemordet, då är det ju just vapenfrågan man hör om då. Men alltså dina områden var alltså kriminalteknikens samtliga områden, eller hur funkade det där för oss som inte är insatta i det?
Ja, det kan man säga, för att allt material som kom in till oss, dels det materialet vi tog in själva ifrån själva brottsplatsen, det måste ju registreras och diarieföras. Och vi hade ett speciellt så kallat Palmediarie med ett OP-nummer då som vi hade som logga. Och allting registrerades ju då. Men allting som hade med det kriminaltekniska att göra, det registrerades ju i OP-registret som jag hade ansvaret för. Och i början var det väl mest alltså den vapentekniska delarna som blev mitt område. Men när tiden gick så kom det ju in mindre material och mindre förfrågningar och så. Så att det blev ju att jag hade hand om nästan alltihopa vad det gäller det kriminaltekniska. Men i början var det mycket det som rörde vapen, ammunition och ballistik och så vidare.
Men om du gör en bild av när du kom dit på morgonen, du säger att det var en liten avspärrning, men hur tänkte du rent kriminaltekniskt? Kände du att det fanns några möjligheter att göra några fynd, eller var det liksom för mycket folk? Det har ju pratats om att det var både poliser och privatpersoner som varit inne och trampat kring brottsplatsen ganska mycket ju. Bland annat sa Bogie Andersson att han blev förevisad brottsplatsen av en polis faktiskt där.
Ja, du, innanför själva avspärringen.
Ja, han påstår det. Sen om vad som är minnenas...
Alltså det som fanns att se, det kunde man ju se utanför avspärringen. Så det tycker jag låter konstigt. Nej, men alltså vi hade ju... Det fanns ju ordningspoliser där nere, eller uniformerad polis då, som bevakade platsen, och det första vi gjorde, vi bad ju dem att utrymma då, att spärra av. Jag kommer inte ihåg exakt, det var väl Adolf Fredriks kyrkogata och upp mot Kungsgatan då som spärrades av, så att vi kunde jobba. Men du frågar om spårbiten, ja, man vet ju aldrig, som brottsplatsundersökare så vet man ju aldrig vad man kommer att hitta. Men man vet ju vad man skulle kunna hitta när det är skjutningar i form av hylsor, kulor och skottskador i människor och i väggar och så vidare i olika objekt. Så det har man ju naturligtvis med sig, att man har extra uppmärksamhet på de bitarna.
Just det. Och de kulor som hittades, om inte jag minns fel, så hade vi en vid en pelare på samma sida vägen och en vid någon stuprör på tvärs över Sveavägen, stämmer det?
Ja, den kulan som hittades först fick ju benämningen kula 1, men det var ju det andra avlossade skottet, det som gick ut med ryggen på Lisbeth Palme. Det var en privatperson som hittade den på andra sidan gatan och tillkallade polis då, så att det kan man säga att det fyndet är ju korrekt då. Alltså det kan man säga att det kan man ju använda som fakta i sammanhanget. Kula 2 som låg i pelaren har ju varit väldigt mycket diskussioner om. Problematiken är ju att den som skrev ansvarade för protokolleringen, alltså själva utlåtandet, alltså hade ju en subjektiv uppfattning om skottriktningen med ledning av blodet på platsen. Och ja, jag bland annat tyckte väl att visst, det kan vara blod som följer med kulan ut som passerar genom kroppen. Men då ska det inte se ut på det viset, utan då ska det vara trattformat med spetsen emot där personen befinner sig. Men det blev som någon form av sanning det här, att det här var den skjutriktningen. Kulan har gått igenom kroppen från vänster till höger och upp mot Sveavägen. Men om man sen tittar på obduktionen och använder obduktionsresultatet som är fakta i sammanhanget och tar den enklaste förklaringen att Olof Palme har gått som vanligt framåt på Sveavägen när han blir skjuten i ryggen, så får man en skjutriktning från höger till vänster istället. Kulan går in till höger om medellinjen i ryggen och går ut till vänster om medellinjen i ryggen. Och den vinkeln är ungefär 8-9 grader. Sen går den uppifrån och neråt 8-9 grader också. Om man då lägger in det på brottsplatsen, så ser man att kulan kommer att träffa gångbanan, väggen till höger om trapporna ner till tunnelbanan. Det ser ju inte ut så nu som det gjorde då. Nej. Och då har den ju all möjlighet att studsa tillbaka och bli liggande vid pelaren där. Sen var det ju väldigt, det var ju utanför avspärrningen, alltså det är många som har trampat där, så det var ju en hund som grävde fram den dagen efter vi hade varit där, och vi hade ju sökt med metallsökare, men det pep ju hela tiden, alltså så att det, men det är klart att det är en stor, ska vi säga, ja visst, klart att det är en brist i sammanhanget att vi inte hittade den kulan, men den låg ju under snön, alltså det var ju ingen som hade sett den, utan det var en hund som kände doften antagligen och grävde fram den. Men det finns inget spekulativt över att kulan ligger där. Går man på obduktionsresultatet så ska kulan ligga där, om man förutsätter att Olof Palme har gått som vanligt rakt fram på Sveavägen.
Och den här, vi var ju inne lite på det, men det finns ju en konspirationsteori, eller vad man ska säga, av att kulorna inte är de som dödade respektive skadade makarna Palme då, i och med att de upptäcktes, eller i alla fall en av dem, av privatperson då. Men det är någonting vi kan avfärda.
Ja, man har ju gjort blyisotopundersökningar. Så det visar sig att blyt från kulorna stämmer överens med blyavsättningar, dels på Olof Palmes kläder och även på Lisbeth Palmes kläder. Så att det tillsammans med att det är inget, ska vi säga, omstritt. Kulornas placering på brottsplatsen är inte omstridda. De ligger där de ska ligga om man utgår ifrån fakta i sammanhanget och inte spekulerar som det har gjort så mycket. Men så jag tycker att det finns ingen anledning att ifrågasätta om det här är rätt kulor.
Ja, men det är bra. Vi har en serie som vi kallar för Mytmosarna, där vi brukar ta oss an såna här konspirationsteorier och då försöka, vad heter det, debunka dem, säger man på engelska i alla fall. Men så att det här är det ju jättebra att vi får klarhet i det.
Vederlägga, som man säger på
juristspråk. Oj, det ser.
Ja.
Men det är dina områden då, så att säga, utredningen. Det kom ju, som du säger, det var ju mycket rent allmänt, men du kommer ju inrikta dig mycket på vapen och ammunition och sådär, eller hur?
Ja, det upptäcktes ju ganska brutalt att det saknades ganska mycket kunskap om vapen, ammunition och ballistik. Bland annat sa man från början då att 357 Magnum, som har en pipa på ungefär 9 mm i diameter, ja, den har inte samma diameter som 38 special, för det, om man räknar på de måtten med hundradels och tusendels tum, så stämmer inte det, och det är ju exakt samma pipa. Så att det blev ju ett problem i början då, att man sa nej, det kan inte vara en 38 special, för det stämmer inte överens med pipmåtten. Men det gör det. De använder precis samma pipa, 357 Magnum och 38 special. Det är bara 38 special en svagare patron och svagare laddad då. Och att den här alltså kulorna hade ju rejäl kraft när de slog igenom kroppen och så vidare. Det ser man ju att det är ingen 38 special, utan det är säkert en energin från 357 Magnum som har orsakat farten på de här kulorna.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Och det, när vi ändå är inne på det då, för Lars Borgne som har varit gäst här, han gjorde ju ett program i några magasinet kan det väl ha varit. Och där försökte ju han då bevisa på ett, ja men i alla fall för en lekman övertygande sätt om att vapnet skulle kunna vara en 38 special och att patronerna skulle vara omladdade om jag förstod det rätt då. Men alltså om vi säger, vad är det som talar emot det? Är det så att säga styrkan då? Eller kraften?
Han hängde ju ut mig ganska rejält. Han var inte ärlig då, utan alltså, han intervjuade mig på telefon först. Och jag satt och redovisade ett mord. Och var lite, och det jag sa och svarade på telefon där, det var ju inte, han sa inte heller att han spelade in det. Va? Utan att... Sen när han kom och intervjuade mig med kameran och jag svarade på andra sätt, då sa jag, men så sa du ju inte på telefon, menar han på. Och då använder han det jag sa på telefon istället för att det jag säger på intervjun. Och det är ju inte ärligt sätt att redovisa saker och ting. Men det är ingenting som säger att man inte kan skjuta en sån där kula i 38 special. Problemet var ju att även tändhattarna som är i de här Winchester Western Metal Piercing stämde ju också överens med den Metal Piercing ammunitionen. Men det visar ju då en vapen, en kille som säljer vapen och så vidare, att man kan trycka ur en tändhatt i en 357 Magnum hylsa och sätta in det i en 38 special och så vidare. Ja visst kan man göra det, ja. Så det är inga konstigheter, man kan inte säga att han inte kan vara skjuten med en revolver som har ursprungskalibern 38 special. Och det finns ju rätt så stora och kraftiga vapen även i 38 special. Även om de inte har de stommarna som 357 Magnum har, så funkar det ju att skjuta med dem. Det är ju ingen tvekan om den saken. Men alltså vi var ju tvungna att dra gränsen någonstans. Skulle vi också börja provskjuta alla 38 special, så ja, det hade ju blivit för mycket. Va? Det var mycket ändå. Va?
Men alltså sett till, om vi kallade vapenmarknaden eller tillgängliga vapen och ammunition på den tiden, då var det en 357 Magnum som var det mest troliga då, eller var det därför man drog linjen där och inte tittade närmare på exempel 38 special?
Ja, nej men alltså det är ju kulans typ och mig veteligen så har den här kulan bara alltså sats i 357 Magnum hylsor. Man har inte använt samma kula i 38 special, för att kulans funktion är att slå igenom hårda mål som plåt och glas och så vidare. Och det gör att då måste du ha, hastigheten har också betydelse när det gäller penetrations- eller perforeringsförmågan i en kula. Och 357 Magnum genererar ju en betydligt högre hastighet, alltså utgångshastighet än 38 special. Så det är ingen vits med att sätta en sån här blykula med en hårdmetallspets då i en 38 special, för att man får inte den penetrerande effekten man vill uppnå med den här ammunitionen då.
Hans Holmér som blev första spaningsledare, han sa ju på en presskonferens att det finns en liten chans, närmast statistisk, att det är ett annat vapen. Håller du med om att det är just den här lilla chansen då, eller hur bedömer du det?
Alltså, om du utgår ifrån kulorna så har du ju 6 stycken bommar är det, ja, ja det, det finns, var det fem eller sex bommar? Ja, jag tror att det är sex högervridna bommar i pipan. Och det gör det att då kan man se med ledning av spåren på kulan hur många bommar det är, vilken bredd det är på bommarna och räfflarna. Och då kan man säga att det finns det, då fanns det sex stycken vapenfabrikat som har, som är då kopior kan man säga på Smith & Wesson, deras revolver, för att deras patent har gått ut och då kan andra tillverka vapen på samma sätt. Så det finns några stycken, det finns några Coltar, det finns Taurus tror jag och Ruby och lite olika såna här. Så att man kan inte säga att det är en Smith & Wesson, men man kan säga att det är ett vapen, en revolver med den här pipan, den pipmåtten om man säger så.
Någonting som jag har funderat på, det har vi inte, jag har inte skrivit ner till det här, men det är flera stycken av vittnena som säger, och framförallt Lisbeth Palme säger att hon uppfattar skottet som en, ja, men en påsksmällare eller liknande. Och alltså, berätta för mig, hur mycket låter det om man avfyrar en 357 Magnum här då?
Ja, jag kan ju säga så här då, att det, provskjutningen av Palme-revolverna har gett mig hörselskador och tinnitus. Så att vi provsköt ju närmare 400 innan ja, det har ju sköts, fortsatt ju provskjutas på SKL eller NFC senare. Men vi på roten sköt ju 400 357 Magnum revolver. Och i och med att vi fick hörselskador så tog vi dit en specialist som mätte hörselskydden och så vidare. Och det visar alltså att de dämpade bara 12-13 decibel. Och de här genererar in i skjutrummet alltså runt 140-145 decibel va? Så att det är ju väldigt kraftig knall.
Vilket gör det svårförklarligt, om man kan uppfatta det som en påsksmällare, tänker jag.
Jo, men en påsksmällare som smäller av ganska nära, det blir ju en bra smäll det också. Sen är ju det beror ju på omständigheterna. Så att jag menar, när man jagar, som jag jagar lite grann och skjuter, ja, men då hör man nästan inte smällen, va? För att man är upptagen med annat. Och hon kan ju ha kopplat det här ljudet tillsammans med att det händer någonting med hennes make då. Så att av den anledningen att hon har svårt efteråt och klar, eller ska vi säga, redogöra för exakt hur högt och kraftigt det small.
Men om vi går tillbaka lite till alltså inledningen av hela det här skedet då, så hur ser du på utredningen inledningsvis? Det har ju kommit en del kritik bland annat mot Hans Holmér och även liksom, ja, inledande spaningarna där, men hur ser du på det som faktiskt var med?
Ja, vi hade ju inte så mycket med själva utredningen att göra, men jag menar det problemet är ju att när den högste chefen sätter sig som spaningsledare så alla under honom är ju han chef över, så att säga, vilket kan hämma initiativ och tyckanden och tänkanden. Och jag tycker att det blev helt fel. Man hade ju två enheter. Du hade våldsroten i Stockholm med duktiga utredare. Du hade rotel A1, så kallade mordkommissionen, uppe på Rikskrim. Och att naturligtvis så skulle de två ha samverkat och kört den här utredningen by the book, så att säga, enligt mordbibeln. Och inte en person som liksom, ska vi säga, sätter sig över vad åklagare och andra säger, va? Utan att det blir, jag tycker att det blev fel. Det blev inte, ska vi säga, den breda, inledningsvis breda sökandet efter spår och ja, spår, fysiska spår, men andra saker som kom upp. Det kom ju in oerhört mycket tips och information och så vidare. Så jag tycker det Holmér är chef, han skulle se till att det fanns tillräckligt med resurser för att bedriva en seriös förundersökning, och objektiv helst också.
Och där fanns det brister enligt dig?
Ja, jag tycker det. Jag tycker att jag var ju själv med och gjorde husrannsakan hos kurderna, och jag kan ju säga att jag skämde som en hund när jag var där och letade igenom de här personernas privata saker och ting i deras bostäder. Det var det. Och som jag ser, eller så, som vi såg det då också, så var det ju väldigt tunt när det gällde just det så kallade kurdspåret. Det är ju inte våran sak som brottsplatsundersökare och kriminaltekniker att värdera sånt, va? Men Det kändes inte bra, det kan jag ju säga.
Men vad säger så att säga mordplatsen och alltså tilltänkta vapnet då? Vad säger det dig som kriminaltekniker? Vad går utläsa ifrån från mordplats, offer och ja, men omgivningen där?
Ja, omgivningen är ju inte speciellt välvald, om jag säger så. Om en person hade känt till makarna Palmes bostad och väg hem och så vidare, så hade det ju varit bättre. Det fanns ju platser som var mindre publika att skjuta, kan man ju säga då. Ja, och ja, det är en märklig plats som de är skjutna på. Det är också märkligt att man skjuter ett skott i ryggen på Olof Palme då, sen skjuter man ett skott mot Lisbeth Palme, och om det är riktat mot henne eller avsett att skjuta mot henne, eller om skytten har den här så kallade fördröjningen som man pratar om i sådana här lägen, att han tror att han skjuter andra skottet även mot Olof Palme, för han sjunker ju ihop naturligtvis ganska monumentalt, och det andra skottet går av. Så om det är riktat mot Lisbeth Palme eller om det är mot Olof Palme, så är det ju, det vet jag inte. Men en riktig, om vi säger att det hade varit en avrättning, så hade man skjutit honom i huvudet. För att en skottskada i överkroppen, om du inte tar ett större blodkärl i det här fallet, om det hade gått vid sidan av de större blodkärlen, och även om den har klippt av centrala nervsystemet, så har du ju ändå funktioner ovanför det stället som gör att du kan vara en fungerande person. Så att det är ju chansartat att skjuta det man gör. Och sen att om det nu var även avsikt att skjuta Lisbeth Palme, vilket jag är tveksam till, så varför skjuter han inte ett skott till i så fall? Ja, det kan bero på att han bara hade två patroner, att han har fått tag i ett vapen, men han har inte fått tag i mer än två patroner till vapnet. Det är en förklaring. En annan förklaring är att han har ingen klar bild av vad han ska göra, va? Mer än att skjuta. Så att, men som sagt då, det finns ju att det skulle vara en hitman, om man kallar det så, eller en lejd mördare, som är ett proffs eller professionell i sammanhanget, det är jag väldigt, väldigt tveksam till.
Så att utifrån ja, men det du har sett och vet om brottsplatsen, så skulle du säga då att det är mer sannolikt med ja, en ensam galning eller ensam gärningsman då? Ett mindre planerat mord?
Ja, det är min uppfattning.
Det är din uppfattning?
Att det här är inte planerat över tid, utan det har spontant uppkommit. Ja, jag tror, det är bara jag tror, det är att den här skytten då, mördaren, har sett makarna Palme någonstans in i city. Kanske följt efter dem redan innan och sett att de har gått in på bion, eller sett att de går in på den här biografen. Vet hur länge filmen finns där, har möjlighet under den tiden att skaffa fram ett vapen. Och sen då bara liksom kanske följer efter, vilket jag tror att han har gjort, eftersom man inte exakt vet var de kommer att gå. Och skjuter då här. Kanske i tanken av att de kommer att gå ner i tunnelbanan, det vet man ju inte, att han av den anledningen blir stressad eller så. Men jag tycker inte att det ger intryck av att vara planerat, alltså seriöst planerat utav professionella personer, så att säga.
Och ammunitionen som då ska ha varit metal piercing eller pansarbrytande, vissa har ju anfört det som, ja, men som ett argument för att det skulle vara en mer professionell person eller personer som har velat ta ihjäl Palme. Vad kan man säga om det egentligen? Spelar det någon som helst roll att det är pansarbrytande ammunition?
Ja, inte som kulan träffade nu, så hade vilken kula som helst åstadkommit samma skador i den här kalibern, så att säga. Men är det så att man misstänker att Olof Palme skulle haft ett kroppsskydd på sig, och ändå väljer att skjuta i kroppen, vilket man naturligtvis inte hade gjort om man var professionell, för att han misstänkt att han haft kroppsskydd, så hade man ju skjutit honom i huvudet, ett påsittande skott i huvudet. Så att jag menar att det tyder lite grann också på ett slumpmässigt val av ammunition, för den här ammunitionen är gjord för att penetrera hårda mål som plåt glas och annat, och den ger inte optimal skada i en kropp, då är ju så kallade blyspets eller hålspetskulor ger ju en större sårkanal, va? Även om den här kulan tumlar och går på tvären och naturligtvis åstadkommer ganska svåra skador, det gör den ju, va? Men den är ju inte optimal när det gäller att skjuta ihjäl människor.
Vad är det så att säga, hur ofta använder man metal piercing ammunition? Jag tänker, vad finns det för legal användning av det så att säga?
Det finns ju egentligen ingen uttalad legal användning, utan den togs ju fram i USA för att just kunna beskjuta bilar och andra, till och med lite lätt bepansrade bilar, kanske med lite tjockare plåt och så vidare, för att kunna penetrera, kunna skjuta in i motorutrymmen och få effekt i motorblock och så vidare. Sen kommer andra ammunitionstyper ganska snart, för det här är ju en kula som har en blykropp med en hårdmetallspets. De andra som kom senare är ju kulor av ren hårdmetall som är överdragna med något mjukare material mot pipan då. Så att den är ju inte speciellt, ska vi säga, väl utformad för att göra sin verkan heller, va? Så den kom ju under en kortare tid vad jag vet. Sen kom den annan ammunition som heter KTV eller KTW efteråt, som tog över som en mycket bättre penetrator, va? Nu finns det ju väldigt helt andra kulor som också har betydligt högre penetrerande förmåga än vad den här metal piercing-patronen hade. Va?
Men 1986, var fick man tag på sådana här kulor då? Det har pratats om, eller sådana här ammunition, det har pratats om att vissa pistolklubbar och liknande använder det ibland och sköt, men det finns en kille som vi kallar för Christer A som ska ha haft tillgång till sånt här till exempel, och många andra också. Så att, men hur, ja, vad fick man tag på sådana här då vid den här tiden?
Ja, jag menar, jag har jobbat 20 år med vapenundersökningar och undersökt vapen och ammunition, och min uppfattning är att när det gäller de kriminella kretsarna så är det ofta en slump vad man får tag i för typ av ammunition. Jag vet, jag har ju träffat personer efteråt då som har skjutit mycket med den här ammunitionen, även tävlingsmässigt, bara för att de råkade få tag i den, va? Men de gillar den inte, för den ger ganska hård rekyl. Dels är den hårt laddad, och sen gör hårdmetallen att det blir ganska stort forceringsmotstånd i piperna. Så att den var inte populär, va? Men den fanns, men den var inte speciellt vanlig i Sverige, men den fanns ju. Och jag har ju träffat personer efteråt som har sagt att jo då, den fanns, vi hade den. Men alltså Tekniska Roten beställde ju in ifrån Tyskland och andra länder, och vi fick ju in ett enormt lager utav de här. De finns väl kvar fortfarande, misstänker jag, har inte gjort sig av med dem. Så vi hade ju massor med de här, just den här ammunitionen för provskjutningar då utav vapen. Ja.
När vi pratade om Christer A där, den här personen som påstås ha, ja, kallades för aktiehandlaren, daytraden, och så här, han hade ju en enligt egen utsago en 357 Magnum, men som han ska ha sålt sen utanför Café Opera. Det var en väldigt konstig historia. Var du inblandad i någonting? För den här revolvern blev väl aldrig provskjuten, om jag minns?
Nej, det var inte bara enligt egen historia. Han hade ju licens, han var ju med i en pistolskytteklubb och han hade tillstånd att inneha den här revolven. Men han blev ju kallad för att visa upp den, komma in med den med provskjutning. Och han kom ju aldrig in för provskjutning, och då sökte man ju upp honom och då berättade han ju då att han hade sålt den. Till vem och så han hade sålt den, det ville han väl egentligen inte berätta, antar jag väl. Jag har ju inte hört honom sova, men sannolikt, jag vet inte, om han kom i ekonomisk trångmål eller annat som gjorde att han sålde den, det vet inte jag. Va? Men uppenbarligen var ju den förklaringen han hade att han hade sålt den för att han behövde pengar. Va? Och det kan man väl inte säga att det inte kan vara sant. Va?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Är det en brist i utredningen att legala 357 Magnum inte är provskjutna? Det här är väl den enda som inte är provskjuten om legala vapnen, stämmer det?
Ja, det påstås det i alla fall. Jag har ju bara provskjutit dem, så jag har ju liksom inte gått igenom tillstånden och så. Men det är nog så utav de som fanns, så att säga, när man kallade in dem. Det fanns ju andra som hade haft vapen, tillstånd på 357 som hade försvunnit tidigare då. Det så kallade Sukstoff-vapnet bland annat. Men det här är nog under de här omständigheterna det enda legala vapnet som inte blev provskjutet.
Är det en brist i utredningen?
Ja, det är klart att det är. För min uppfattning är ju att det faktiskt går att härleda ett vapen till de här kulorna. Åtminstone som de såg ut när jag göt av dem och fotograferade dem i mikroskop. Alltså, så jag tycker att det finns en hel del spårmaterial där. Och även på, inte bara... För man kan använda båda kulorna nämligen. Om man förutsätter att de är skjutna av samma vapen, så parar man ihop dem först. Och det har jag gjort lite grann i jämförelse mikroskop och ser att det finns överensstämmelser. Och de överensstämmelserna kan man naturligtvis föra över på ett vapen under förutsättning att det här vapnet inte har skjutits väldigt mycket med, och det har förvarats under, så att säga, torrt. Och kanske insmort, infettat eller inoljat och så vidare. Men att pipan inte allt för illa åtgången efter 1986. Om man hittar ett vapen, så skulle ju inte jag säga att det inte går att komma. Kanske inte upp till, om man säger det, den högsta slutsatsgraden, som är då att det talar extremt starkt för att det är den här revolven. Men att åtminstone komma dit att det talar starkt för att det skulle vara den här revolven. Det är min uppfattning. Nu vet jag inte hur kulorna ser ut idag, för de har man ju plockat fram tidigare. Nu finns de ju databehandlare, antar jag, i det här IBIS-programmet man har nere på NFC, så att man inte behöver plocka fram kulorna varje gång, utan att man har det liggande på datorn, det jämförelsematerialet. Jag vet faktiskt inte, men jag antar att det är så.
Och det innebär ju att du håller inte med den sista Palmeåklagaren, till och med då Christer Petersson, som menade på att provskjutningen inte hade gett något resultat och inte skulle kunna göra i framtiden på grund av skick på eventuellt vapen och kulor.
Ja, den informationen måste han ha fått från NFC. Och NFC hade ju det vapnet ganska länge. En del säger att de hade det närmare 1,5 år och gjorde undersökningar. Och om det har tagit så lång tid att avfärda ett vapen från att vara rätt vapen till Palmekulorna, så tycker jag att det blir en väldigt konstig och väldigt lång tid. Min uppfattning, men det är min uppfattning som med kännedom om hur det fungerar, är att det har funnits likheter här som man kanske inledningsvis har deklarerat till åklagaren. Men sen när det inte går, och då, jag säger inte att det här är sant, men det är mina teorier, att åklagaren har fått information om att det skulle kunna vara det här vapnet från början, men att man sen har backat på de uppgifterna och talat då slutligen om för honom att det kommer nog kanske inte gå att identifiera ett vapen till de här kulorna. Men den informationen måste komma från NFC. Det kan han den informationen kan han, eller den slutsatsen kan han aldrig dra själv.
Så att rent, om man går på din teori då, så skulle han rent tekniskt ha kunnat dra ett förhastat slutsats, eller en förhastad slutsats av en preliminär undersökning då, eller?
Ja, men varför var han så säker innan? Alltså,
mycket bra fråga.
Ja, varför var han så säker innan? Varför säger han att vi har en lösning här och så vidare och så vidare? Och jag tror inte att det var Stig Engström han pratade om då. Utan för det här vapnet, det började egentligen med att den här journalisten eller författaren ringde upp mig och ställde frågor. För han hade fått kontakt med den här vapenhandlarens dotter, om jag fattade rätt, och kommit fram till att Stig Engström hade tillgång till en revolver, och sen att man hittar, får tag i den revolvern och undersöker den då, och det är klart, jag vet inte, men det är klart att om man får det vapnet att stämma överens med Palmekulorna till viss del, man vet att Stig Engström möjligtvis hade tillgång till den här revolven, ja men det är klart, då har man ju en kraftig, ska vi säga, omständighet som pekar mot Stig Engström. Det här kom ju inte fram på, överhuvudtaget i dokumentären, att man skulle kunna utgå ifrån vapnet. Utan det var ju mera det att Stig Engström hade saker han skulle förklara, eftersom han inte talade sanning då enligt Christer Petersson. Ja. Men jag tror att vapnet fanns med i början här på något sätt som kanske inte riktigt har redovisats fullt ut.
Då, det du säger då är att, med tanke på vad vi har pratat om innan, om man skulle hitta ett vapen hos den här vapensamlaren eller dennes dotter, och Då skulle man ju definitivt kunna göra en, i alla fall en bra analys, med tanke på att vapensamlare eller vapenhandlare tar väl om hand sina vapen väldigt väl, tänker jag.
Ja, och är man vapensamlare så har man ju vapnen för samling, inte för att skjuta med egentligen. Så att det vapnet, men vad jag har förstått det rätt så är det vapnet man har undersökt, man har fått tag i det och man har undersökt det, och det har varit nere på NFC då en längre tid. Så att, ja, nej men så är det ju, alltså har du samlarlicens så får du ju egentligen inte, du får i alla fall inte tävlingsskjuta, om du provskjuter någon gång då och då, det vet jag inte, men det är ju avsiktet med innehavet, det är ju samling, va, inte skytte. Ja, till jag gick i pension 2012 så var jag ju tillgänglig och de behjälpliga med uppgifter i stort sett hela tiden från 86 till 2012.
Med det säger vi tack till Sonny Björk för den här gången, men han återkommer redan nästa vecka och svarar på fler frågor. Och som sagt, Sonny kommer att svara på era frågor framöver, så skicka in dessa till poddenpalmemordet@gmail.com. Alltså poddenpalmemordet@gmail.com, så tar vi med oss dem. Till samma adress kan du också skicka synpunkter och tips som jag, Dan och vår administratör Eva tar emot. Och som ni hörde i avsnittet säger ju Sonny att besked om att det inte går att matcha kulorna mot ett eventuellt vapen måste ha kommit från NFC, alltså Nationellt Forensiskt Centrum. Sonny hade ju en diametralt avvikande åsikt om detta, en åsikt som såklart inte bara kan förkastas med tanke på hans gedigna erfarenhet i ärendet. Jag bestämde mig därför för att försöka få till en intervju med NFC och ringde deras presstjänst. Här var man måttligt intresserade av våra förfrågningar, men bad mig återkomma via mail med frågorna. Efter att jag gjort det tog det cirka 10 minuter innan jag fick svar. Citat. From:
media@polisen.se. 2. Tobias Henriksson. Hej! På grund av den höga arbetsbelastningen på NFC tackar vi nej till intervjuförfrågan. Med vänlig hälsning, Karina Skagerlind, polisens nationella mediecenter. Så tyvärr har vi ingen möjlighet att fråga NFC om hur man kom fram till den här slutsatsen och vad man har att säga om Sonny Björks synpunkter. Men vi fortsätter såklart att försöka få till en intervju och håller er uppdaterade om det blir av. Fram tills dess kommer ni alltså att kunna höra Sonny i minst två avsnitt till. Ett där jag ställer frågor och ett där era frågor besvaras. Glöm inte att du kan stötta oss ekonomiskt om du vill bidra till en ännu bättre podd. Alla sätt att göra detta på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Sonny Björk för dagens intervju, men framförallt stort tack för att du lyssna på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, strålte jag viska ut. Don't run.